En kvinna som vakade midsommar för att få se sin blivande make fick vid den utsatta tiden besök av en man.
Så här lyder en text på temat kärleksmagi från Vilhelmina i Lappland, hämtat från Institutet för språk och folkminnen.
Kvinnan förstod att detta var den man som hon skulle ha och redde till en måltid åt honom. Under måltiden så tog mannen fram sin kniv och skar för sig av det framsatta köttet. Men när han gick så glömde han kniven. Men flickan gömde den som ett minne av natten. Ja, tiden gick och kvinnan blev gift med den man hon sett under midsommarnatten. En gång när hon låg i barnsäng, då skulle mannen söka något i hustruns skrin. Då fann han den kniv som han förlorat den förskräckliga midsommarnatten då han och andra hade blivit förd till kvinnan. Han mindes hur hans fötter och hela kropp hade blivit plågade under denna färd. I raseri så skrek han: "Jaså, det var du som förorsakade mig all den här plågan." Och därmed så stötte han kniven i henne och dödade henne.
I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt samhälle.
Du lyssnar på Avtryck
om midsommar.
Midsommar är en av de mest firade högtiderna i Sverige.
Den inträffar på den lördag som infaller närmast den 24 juni. Några dagar innan sommarsolståndet, då solen står som högst på himlen. Då Johannes döparen föddes, ett halvår innan Jesus.
Midsommar betyder mitt i sommaren och ordet återfinns i fornsvenskan.
Vi firar genom att dansa omkring en lång bladklädd träpåle som vi stuckit ner i jorden.
Sen äter vi sammanlagt 5 miljoner liter jordgubbar,
3000 ton sill
och dricker 265 000 liter brännvin.
Men vad är det vi firar?
Är det en kristen tradition eller en fornnordisk?
Är midsommarstången en fruktbarhetssymbol i form av en penis?
Föds det verkligen flest barn 9 månader efter firandet?
Och viktigast av allt, vad får vi för väder i midsommar? I Nils Järrings film Midsommarminnen från 1942 beskrivs midsommarfirandet så här.
Var ska man uppleva en riktig midsommar om inte i Dalarna? I socknarna kring Siljan vårdar man sig troget om gammal tradition. Ängar och backar vimlar av ungdom som binder markens blomster och björkarnas löv till kransar och girlanger. Med dem ska majstången i sinom tid smyckas, vackrare än i fjol och grannare än grannsocknens.
Är det Dalarna som är den ultimata midsommarplatsen?
Nej. 2019 gör Jönköpings universitet ett midsommarindex som visar den bästa platsen att fira midsommar på i Sverige. Indexet bygger på att platsen ska ha tillgång till potatis och bärodling,
tillgång till trålfiske i saltvatten,
ett högt antal systembolag och musiker per invånare,
hög medeltemperatur och närhet till kusten.
Och svaret?
Sveriges bästa midsommarplats är Gotland!
Tora Wall, folklorist och författare.
Midsommar är ju sommarens, hur ska man säga, sommarens höjdpunkt. Det är, infaller ju ungefär vid tiden för sommarsolståndet. Så att man kan ju se det liksom som en motvikt till julen. Det är vår andra största högtid. Där man, om man säger att vid jul kanske man firar väldigt mycket med, med släkten, familjen. Men midsommar är kanske lite friare. Man firar det ofta med vänner och gärna på landet. Det viktigaste med midsommar, det skiftar naturligtvis från person till person. Men många kanske känner att man gärna vill ha den rätta maten. Man vill vara utomhus, gärna lantligt, lite idylliskt. Och sen ska det ju helst vara vackert väder. Men det där är ju lite kluvet eftersom att det blir alltid lite roligt kanske om det regnar på midsommar. För då har man någonting att prata om. Så ja, vädret är ju viktigt men det kan vara både bra och dåligt om det regnar. Midsommarens popularitet det tror jag beror på att mycket att man kan vara ute. Äntligen, det handlar ju väldigt mycket om det om man bor i länder där det är kallt och det är tråkigt väder och så kommer äntligen sommaren och då kan man vara ute. Och det är ett tillfälle att träffa människor, så är det ju med alla traditioner, att det är ett tillfälle för oss att träffa de vi tycker om. Och så gör man någonting som bryter av mot vardagen så att det blir en festlig tillställning. Och sen är det ju mycket som är väldigt särpräglat med midsommar. Och mycket som vi, det har ju vuxit fram traditioner som vi i väldigt hög utsträckning förknippar med sommaren. Även om de flesta av våra midsommartraditioner, de har ju växt fram under 1900-talet, från det sena 1800-talet och sen så på 1900-talet. Men det är någonting som vi väldigt starkt förknippar med sommar. Så det blir väldigt symbolladdat.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Midsommarnatten är ljus och vindstilla. Ängarna ligger daggvåta och dimbeslöjade. Nerifrån gården hörs skratt, sång och musik. I din hand kramar du backtimjan, kärringtand, vitklöver, rölleka och prästkrage. Du klättrar över gärdsgården. På andra sidan hittar du en blåklocka bland gräset. Nu är det bara en kvar. I natt ska du lägga blommorna under kudden och drömma om din tilltänkta man. Du har gjort samma ritual i 11 års tid, 11 midsomrar. Plockat, klättrat, somnat, vaknat. Du minns aldrig vad du drömmer. Under tiden har din stora syster Karin gift sig. Din lilla syster Märta blivit fru och fått sitt andra barn. Bröderna är utflyttade, utom Johan som snart tar över gården. Du klättrar över en gärdsgård till. Där, en smörblomma. Du ska inte säga ett ord på vägen hem, inte till någon. Du ska låta midsommarnatten omsluta dig i dess magi och öppna upp ett fönster mot framtiden i drömmen. Den här gången ska du känna igen hans ansikte och gripa tag i honom genom tid och rum. Det är inte för sent, tänker du. I natt kommer allting att ordna sig.
I det gamla bondesamhället fanns det många goda råd till en giftasugen kvinna.
På midsommarafton ska du krypa naken in i en bakugn. Om någon kommer och tittar på dig där ska den personen bli din make.
Gå ut mitt i midsommarnatten och smaka av daggen. Därpå ska du gå baklänges in över 3 trösklar.
Gå naken och hämta vatten i brunnen under midsommarnatten.
Du får inte tala med någon. Gå runt kyrkan 3 gånger motsols en midsommarkväll efter solnedgången. hämta vatten i en brunn med en norrifrån rinnande ådra eller ur en nordrinnande bäck. Därefter ska du sätta dig vid en väg som går till kyrkan och sitta där till midnatt. Precis vid tolvslaget kommer personen du ska gifta dig med att gå förbi.
Koka drömgröt på mjöl, vatten och salt. Och gå sen och lägg dig. Den som ger dig ett glas vatten i drömmen, här ska bli din man.
En ogift kvinna fick social status genom att gifta sig. För många var det livsviktigt.
Enligt den gamla nordiska folktron är midsommarnatten full av magi.
Trollen kommer fram ur skogen.
Sjöjungfrur visar sig vid tolvslaget.
De döda håller gudstjänst i kyrkan.
Uppe i kyrktornet sitter tre häxor och gnager på kyrkklockorna.
Men allt är inte av ondo. Midsommardaggen är magisk och ger god hälsa. Den bakas i bröd, samlas och sprids på åken.
Barn och vuxna rullar nakna i vätan. Det kommer ge dem god hälsa.
Midsommarnatten är också laddad med erotik.
Ungdomarna dansar och dricker tills ruset tar över.
...1888 skriver den svenska författaren August Strindberg dramat Fröken Julie. Pjäsen utspelar sig under en midsommarnatt då adelsdamen Julie och betjänten Jean inleder någonting som på den tiden ansågs väldigt oanständigt. De är ogifta. De tillhör olika sociala grupper, en rik och en fattig. Men midsommarnattens magi ligger i luften. Ett utdrag i pjäsen låter så här.
Vi ska sova på 9 midsommarblomster i natt så blir vi sanddrömmade. Ah, fröken.
Får jag se vad ni har fått i ögat?
Ah, nej, men det är ingenting. Det är bara ett smolk och det går strax över.
Det var min klänningsarm som skrubbade er. Sitt ner nu så ska jag hjälpa er. Sitt still nu. Alldeles still. Så, vill han lyda? Jag tror han darrar stora starka karn. Med såna armar.
Fröken Julie.
Ja, monsieur Jean.
Attention. Je ne suis qu'un homme.
Vill han sitta stilla? Sådär. Nu är du borta. Kyss min hand och tacka mig.
Fröken Julie. Vill ni höra på mig?
Kyss min hand först.
Hör på mig.
Kyss min hand först.
Ja, men skyll er själv.
För vad?
För vad? Är ni ett barn vid 25 års ålder? Vet ni inte att det är farligt att leka med elden?
Inte för mig. Jag är assurerad.
Nej, det är ni inte. Och om ni är det, så finns det eldfarlig inrättning i grannskapet.
Det skulle vara nej.
Ja, inte därför att jag är jag. Utan därför att jag är en ung man.
Med fördelaktigt utseende. Vilken otrolig inbilskhet. En Don Juan kanske. Eller en Josef. Jag tror min själ att han är en Josef.
Tror ni?
Jag fruktar nästan. Hut!
Är det allvar eller skämt?
Allvar.
Då var det också allvar nyss. Ni leker alldeles för allvarsamt. Och det är det farliga.
Julie och Sean har sex. Men när morgonen kommer är midsommarnattens magi förbi. Och verkligheten är låst i normer och konventioner.
Dramat slutar i tragedi.
D. Det är inte bara i fiktionens värld som midsommar leder till sex. Under 1800-talet föddes det många barn i slutet av mars, alltså 9 månader efter midsommar.
Än idag är en av de vanligaste födelsedagarna i Sverige den 22 mars.
Samtidigt visar statistiken att det inte nödvändigtvis är midsommarnatten i sig som inspirerar. Det föds allra flest barn i april, alltså 9 månader efter ledigheten i juli.
Med andra ord, flest barn blir till på semestern.
Men myten om midsommar som erotisk höjdpunkt består. Det talas om midsommarstången som en fallossymbol, en uråldrig nordisk sed, där den blomsterklädda stången symboliserar en penis som befruktar jorden.
Den myten visar sig inte ha några vetenskapliga belägg.
I själva verket vet vi ganska lite om hur midsommar firades i forntidens Norden. Enligt isländska sagor nedtecknade på 1200-talet uppmärksammades sommarsolståndet med en form av rituell öldrickning.
Det talas om midsommarblot under vikingatiden. Ordet blot syftar på en slags ritual där människorna med hjälp av offerceremonier och besvärjelser försöker tillfredsställa gudarna.
Tora Wall igen.
Att man skulle haft blot på midsommar, ett sorts midsommarblot, det finns det inga belägg för. Man vet att man har haft blot till exempel på våren och på hösten. Det liksom finns i de skriftliga källorna. Det finns omnämnt i de isländska sagorna till exempel. Och då hade man blot på våren och blot på hösten där man blotade för fruktsamhet och man skulle få fred och god skörd och sådär. Men det finns inga sådana källor på midsommar. Så då vet man ju inte. Det är väl mycket möjligt att man kan ha haft en festlighet då, men vi vet ingenting om hur den ser ut. Man kanske skulle kunna gissa sig till att den borde ha rört sig kring fruktsamhet på något sätt. Men det finns liksom ingenting att gå på, så man kan inte säga att vi har haft det. Olaus Magnus som beskriver olika traditioner i sin bok Historia om de nordiska folken som kommer ut första gången 1555. Han nämner midsommar och då pratar han om att man tänder midsommarbål till exempel. Däremot så har man inte någon midsommarstång då, utan man tror att midsommarstången kommer in från Tyskland någon gång. Kanske under medeltid. Men det finns avbildade midsommarstång från sent 1600-tal som är den första avbildningen av en midsommarstång.
Midsommarstången kommer alltså till Sverige från Tyskland någon gång under medeltiden.
Samtidigt fanns det andra traditionella inslag. I 1800-talets bondesamhälle tände folk midsommareldar och dansade runt omkring dem. Husen städades och kläddes med löv och blommor.
På vissa ställen hölls lekbröllop, där en ung kvinna kläddes ut till midsommarbrud. Sen kördes hon runt bland gårdarna och visade upp sig för att tigga mat och dryck till midsommarfesten.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kyrkan gillade inte de här upptågen eller festandet.
Enligt den kristna tron firas midsommar till minne av Johannes döpare.
Johannes döparen är enligt kristendomen ett helgon, enligt islam en profet. Han levde för omkring 2000 år sedan och han predikar botgöring för folket. De måste ångra sina synder och döpa sig. Och det är just Johannes döparen som döper Jesus och banar väg för honom.
Omkring år 29 före Kristus avrättas Johannes. Vi vet inte säkert varför.
Och ungefär 300 år senare börjar den kristna kyrkan fira Johannes döpares dag på hans födelsedag. Den 24 juni, ett halvår före Jesus födelse.
Fram till 1952 firades midsommar alltid just då. Men det blev för jobbigt med en helgdag mitt i veckan. Och nu firar vi istället på lördagen som ligger närmast den 24. Tora Wall igen.
Den här tanken på att midsommar ska vara en urgammal forntida högtid, den har ju de flesta forskare övergivit. Man tänker inte att det liksom är någonting som har gått obrutet från forntiden och fram till idag. Utan många midsommartraditionerna, de kommer ju in kanske vid medeltid. Och sen så har ju midsommar utvecklats och förändrats, precis som alla traditioner gör. Och därför är det också svårt att säga hur gamla de är, därför att även om en tradition kan ha rötter tillbaka i tiden, så sker det ständigt så mycket förändringar att ibland så kan det ju vara bra att kanske stanna upp och fråga sig om, är det fortfarande samma högtid? Spelar det någon roll ifall den är jättegammal? Varför är det viktigt? Hur gammal en högtid är? Det kan ju vara lika centralt, lika viktigt för människorna som firar den, även om man kom på den i förra veckan.
Är midsommar en nordisk folktradition? Eller är det en kristen högtid?
Det är både och, kan man säga. Det är inte en forntida tradition. Däremot så kan man ju säga att det är en nordisk folktradition. För att även om man har ju liksom firat den kristna högtiden firar man till minne av Johannes döparens födelse. Och då är det en viktig kyrkohögtid. Det infaller 6 månader efter julafton, eftersom det var då man sa att han skulle vara född då. Midsommar är ju inte, alltså den folkliga midsommar är ju en annan sak. Det handlar ju liksom inte om Johannes döparen, utan det kanske man avhandlade i kyrkan och sen hade man det folkliga firandet. Där rörde sig mycket omkring, man kan ju se att det finns många tankar på naturens fruktbarhet i de uppteckningar om midsommar som man har kvar. Att man tänker sig att det liksom finns en särskild kraft i naturen då. Läkeväxter till exempel, det skulle man samla gärna under midsommar, för att då var den liksom kraftfullare. Och det fanns ju också tankar om fruktbarhet. Men det finns ju det här väldigt klassiska som väldigt många har hört, att midsommarnatten sätter 7:70 vaggor igång. Att det liksom fanns ändå en tanke på kärlek och sexualitet och fruktbarhet knuten till midsommar. Men det behöver ju inte betyda att det är ett forntida inslag. Det vet man ju faktiskt ingenting om. Utan det betyder ju bara att det här också var väldigt centralt i det förindustriella samhället. Där väldigt mycket handlade om just att man skulle få en god skörd och man skulle få lycka med djuren. Att djuren skulle vara fruktsamma och att människorna skulle vara fruktsamma, att man skulle få barn. Under 1800-talet så vände sig ju, och även vid andra tidpunkter, så var ju kyrkan väldigt kritiska till midsommar. Man tyckte att, nej men, vad är det här för någonting? Det här får ni ju lägga av med. Det här är ju inte liksom rimligt att ni håller på med. Så att det fanns ju liksom att kyrkan var lite avogt inställd. Men det ska man kanske säga att det var kyrkan till ganska många av de här folkliga traditionerna.
Sveriges Radio P4. den 19 juni 2015.
Midsommarafton kommer att bjuda på ostadigt väder med en del passerande regn och skurar. Och möjligen så kan det också förekomma inslag av åska i det här. Och detta gäller främst länets södra delar. Vi får rätt blygsamma temperaturer i samband med det här. De tar sig upp mot en kanske 15 grader och vindarna de är mest svaga.
Sveriges Radio P4 den 20 juni 2018.
För dig som längtar efter sol i midsommar är prognosen något nedslående. Det blir en klassisk midsommar. En kall front väntas dra in över Sverige med låga temperaturer mellan 10 och 15 grader, säger meteorolog Lisa Frost.
Eftersom många firar midsommar utomhus är det viktigt att det blir bra väder.
Men under juni finns fortfarande kall luft kvar över norra ishavet och Grönland som kan strömma ner över Sverige. Temperaturen beror på varifrån luften kommer och kan därför variera mycket från år till år.
1935 hade Jämtland 35 grader varmt. 1987 var det nollgradigt i inre Norrland.
Och nu då? Vad får vi för midsommarväder 2021?
Inledningen av sommarmånaden har varit ovanligt varm för årstiden och det mesta tyder på att värmen kommer att hålla i sig. Från söder ända upp till Norrlands kust och inland där vi kommer ha temperaturer över 20 grader. Risk för små skurar på sina håll, men inga stora mängder förväntas.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vad äter vi på midsommar?
Sill.
Ägghalvor med, som man blandar med kaviar.
Matchesill. Mycket viktigt att det är matchesill, ingen annan sill.
Absolut, alltid. Färskpotatis. Ja, men det är väl potatis och gräddfil och...
gräslök. Öl.
Och någon slags avancerad efterrätt, tänker jag mig.
Jordgubbar.
Typ någon slags tårta, jordgubbstårta kanske.
Ja, jordgubbar kanske också. Ja.
Det finns många sånger förknippade med midsommar. Men vad är det egentligen vi sjunger?
J'aime l'oignon, frites à l'huile, j'aime l'oignon, car il est bon. J'aime l'oignon, frites à l'huile, j'aime l'oignon. Opa, camarade, opa, camarade, opa, opa, opa. Opa, camarade, opa, camarade, opa.
Så här låter en fransk militärmarsch från det sena 1700-talet.
I takt, kamrater, sjunger soldaterna. Sången fortsätter: vi måste äta lök för att bli starka som lejon. Fienden ska inte få någon lök.
Etnologen Jonas Engman säger till TT att grodorna antagligen kom in i låttexten via britterna. De hörde sången och ville driva med fransmännen, som då ansågs vara grodätare.
Men hur kom visan till Sverige?
Vi vet inte riktigt. Den trycks första gången i Sånglekar från Näs 1922. Näs var en kursgård utanför Göteborg som lärde ut slöjd och lekar i början av 1900-talet.
Tanken var att barnen skulle ta till sig lekar från det gamla svenska bondesamhället.
Men om vi går längre bak i tiden var midsommarlekarna inte till för barnen.
Då var ju de här lekarna och dansarna ett sätt för ungdomarna att träffas. Men ofta var man ju upptagen med att man hade sysslor på gården och man kunde inte vara ut så mycket. Men då kunde man liksom gå ut och träffa de som kom från andra platser och kanske också kunde ha en chans att träffa någon som man kunde uppvakta och förlova sig med och kanske gifta sig med. Och de här lekarna handlar ju mycket om det. Det är parlekar där man ska liksom välja ut någon som man ska vara i par med. Sen när man har återupptagit det här på 1900-talet så handlar det ju mycket om att man ska lära barnen hur man lekte förr i tiden. Man hade ju på Näs, den här stora herrgården utanför Göteborg, så hade man, där hade man slöjdseminarium för att bevara slöjdandet. Och för att man även skulle komma ut och röra på sig så började man uppmärksamma lekarna och ringdanserna. Och man gav ut liksom häften där man liksom lärde ut hur man skulle göra de här. Och så fick pedagoger komma dit och så tog de med sig det här ut i landet. Så det handlar ju väldigt mycket om att man ska lära barnen en tradition. Och det kanske man ser, eller det ser man väl ganska mycket. För många av de här lekarna leker man inte spontant på skolgården, utan man leker dem på midsommar och på jul när en vuxen eller flera vuxna leder en i leken och liksom visar hur man ska leka.
Vårt moderna midsommarfirande är alltså en blandning av olika influenser.
En tysk midsommarstång.
En fransk militärvisa.
Ett kristet helgon.
En potentiell ölritual från vikingatiden.
Folktro och skrock från det gamla bondesamhället.
En vilja att återuppliva och slå fast gamla traditioner som var på väg att försvinna.
Midsommar var ju en av de traditionerna som liksom höll på att klinga av. Man firade inte riktigt midsommar. Liksom under hela början av 1900-talet och liksom även längre fram i tiden så var man väldigt bekymrad över att de gamla traditionerna från bondesamhället höll på att försvinna. Och till det hörde ju midsommar då. Så att man gjorde ju aktiva försök att återskapa de här traditionerna. Till exempel på Skansen som ju ofta har en väldigt central roll när det gäller detta. Så man ville återskapa de här. Hembygdsrörelsen har haft väldigt stor betydelse för att midsommar ska återuppstå helt enkelt. Och eftersom det handlar om att det är någonting som liksom kanske har fallit bort ur den levande traditionen. Inte helt, men i ganska hög utsträckning. Och sen återupplivat så förändrar man ju även traditionen i det här återupplivandet. Man har fått lite så här som när man tittar, om man tittar lite noggrannare på det så kan det ju vara lite lustigt det här med att det är lite standardiserat. Så här ska en midsommarstång se ut på de här platserna. Så här ska man göra, det här är rätt sätt att fira midsommar och det här är lite fel sätt att fira det på. Så sätt har det skett en förändring, att det har ju blivit standardiserat på ett annat sätt. Förr så kunde man på en del ställen tände man ju fortfarande bål. Det gör man ju förresten, det gör man på en del ställen i Norrland till exempel. Man tände midsommarbål. På en del ställen träffades man vid en brygga eller man träffades kanske i en stor vägkorsning och firade midsommar. Så det finns ju olika sätt att fira på. Och det här som vi ser som den typiska midsommar, det var inte alls så man nödvändigtvis gjorde förr i tiden. Så det blir ju ett sätt att lära människor hur traditioner firas. Och det där är ju alltid lite vanskligt. För man kan ju liksom fråga sig, vart går gränsen mellan att förmedla, att folkbilda och att liksom skapa hur en tradition ska se ut. Därför att det finns ju inga regler om hur en tradition ska se ut. Utan en tradition växer ju fram och förändras genom det kollektiva, genom att man det finns någonting, en kärna, en symbolik i den som talar till människor, och det kan ju vara väldigt olika genom olika tider och på olika traditioner och på olika platser, men det finns liksom någonting i den som man har ett behov av, och om man försöker styra det, om man försöker påverka det för mycket, då blir det ju liksom, då har det ju ingen mening längre, utan då blir det mer kanske tvång, och då kommer nog traditionen att ebba ut till slut. Då kommer ju liksom inte barnen att vilja fortsätta med det, utan då kanske de hittar på något annat som de tycker är roligare. Så att det är alltid liksom en balansgång mellan det där att Nu visar vi hur det var förr i tiden, men det måste också finnas en öppning för hur man vill göra det idag. Om det blir för styrt, för tvingande, då kommer man bara att sluta och fira och då kommer man göra någonting annat istället. Och det finns ju någonting djupt mänskligt i att man kan känna rädsla för det. Man vill inte att en tradition ska överges. Man vill att saker ska vara samma. Man vill ha en viss förutsägbarhet. Men det finns ju också något tröstande i tanken att det är så. Det har alltid förändrats. Vi har inte samma traditioner som man hade i forntiden och det är ju en väldigt bra grej. Utan det finns alltid öppningar för förnyelse och förändring och samtidigt så har man kvar en del av det här gamla som skänker tryggheten.
Avtryck är en podd av Amanda Fromell, Ted Davidsson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.